With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Han är den enda vinnaren av guldbollen som aldrig spelat i det svenska fotbollslandslaget. Han vann guldbollen som 38-åring 1980. Han förde IK Brage från tredje divisionen till allsvenskan på 3 år. Han är mytomspunnen som tränare. Förutom IK Brage har han bland annat lett AIK, Örebro Sportklubb, Malmö FF och Hammarby IF. I Holmgren möter avsnitt 150 Rolf Zetterlund. En inspelning som gjordes i samarbete med Vi Lirare, en god kraft i svensk fotboll för en tid sedan. Podden presenteras också utav Stryktipset. Och jag har förmånen att kommentera Premier League sedan början av 90-talet. Och en utav de mest minnesvärda Stryktipsmatcherna jag kommenterat ägde rum på White Hart Lane den 29 september 2001. Tottenham mot Manchester United. Manchester United var dominanta inom den engelska fotbollen då. Tottenham lite stukade efter att ha sålt Sol Campbell till Arsenal, ärkerivalen, och ersatt honom med Dean Richards från Southampton. Tottenham inledde med att göra 1-0 genom just nyförvärvet Dean Richards i den 15:e minuten. Les Ferdinand ökade på till 2-0 i den 25:e. Och Christian Ziege, tysken, gjorde 3-0 i den 45:e minuten. Lagen går till paus. White Hart Lane sjunger. Efter bara 5 minuters paus så kommer Manchester United-spelarna in. Där står de och får höra nidvisor, ramser ifrån publiken på White Hart Lane i 10 minuter. Innan den andra halvleken börjar. Då smäller det till. 1-3. Andy Cole i 46. 2-3. Laurent Blanc i den 58. 3-3. Ruud van Nistelrooy i den 72. 3-4. Juan Veron i den 76. Och 3-5. Fastställde David Beckham i den 87:e minuten. Stämningen på White Hart Lane, ja, det var som att lägga en blöt filt över arenan. Och en av de mäktigaste uppvisningarna jag någonsin skådat. Och just att få se detta stjärnspäckade Manchester United i 10 minuter stå där och vänta på Tottenham och den andra halvleken. Nu är det dags för Rolf Zetterlund. God lyssning! Rolf Anders Zetterlund, född den 2 januari 1942 i Ludvika. Tjena, Roffe.
Tjena, tjena. Det stämmer bra det.
Tack, jag fick komma hem till dig så här. Ska vi... Vasastan får vi kalla det för, va? Det är väl,
ja,
Vasastan.
Absolut.
Ja,
det låter bra det.
Jag pratade med några kompisar till dig så att jag ska intervjua Roffe. Då, vad kul. Han brukar aldrig ställa upp på längre intervjuer. Är det så?
Nej, det är väl inte så. Utan det har väl inte blivit så egentligen. För att man vistas ju rätt mycket på landet under somrarna. Och där är man ju där ute oftast.
Hur mycket kontakt har du med fotbollen idag? Jag vet att du är en ivrig golfare. Du ska åka iväg till Thailand och spela golf här med din hustru Gunilla. Men hur mycket kontakt har du med fotbollen idag?
Jo, jag brukar ju se AIK och se matcher. Det händer ju också att jag ser Hammarby någon gång också, och även Djurgården. Men är jag ute på landet så tycker jag att då vill jag vara där och spela golf då, i Fågelbro som jag är medlem i.
Mm. Du, Ludvika. Jag förknippar inte dig med Ludvika.
Nej, det är nog ingen egentligen som gör, mer än de som tror att jag är mas. Men det är jag inte, utan jag kom uppifrån Ångermanland.
Ja.
och en ort som heter Utansjö. Så det hamnade ju i Kramfors där då jag träffade min fru.
Jaha, när träffade du Gunilla? Hur gammal var du då? Eller ung?
Jag var ung, jag var väl 18.
Ja.
Då jag träffade henne där uppe.
Jaha.
Ja, sen har vi kämpat ihop. Fortfarande, naturligtvis. Ja.
Men du var hur ung? Var 2-3 år när du flyttade från Ludvika till Utansjö?
Ja, jag var nog kortare tid ändå. Vi var nog bara där och vände stort sett. Och min pappa jobbade där då på någon industri. Jag har inte forskat där någonting. Det var intressant.
Utansjö, var alltså...
Ja, vi hade ju många duktiga fotbollsspelare som kom därifrån.
Hur stor ort var det? Hur långt utanför Härnösand ligger det?
Ja, det ligger 2,5 mil utanför Härnösand, mot Kramfors då.
Ja.
Så att normalt så var ju grabbarna som växte upp i det här området som jag kommer ifrån, de gick ju till älgarna i Härnösand.
Ja.
Och jag gick upp till Kramfors där Gunilla fanns. Det blir ju ofta så att man följs åt.
Ja.
Ja, men... den resan är det naturligtvis...
Men du, det där är ju inte, det är ju liksom ingen klassisk fotbollsmark. Du borde ju kanske, om man ska titta rent idrottsprofilmässigt, valt någon annan sport.
Jo, men jag hade ju möjlighet till hockey och bandy på den tiden, och ishockey var ju mode som gällde.
Ja.
Men då kom en gammal allsvensk spelare som spelade en tränare då till Kramfors. Han heter Fredrik Eklöf, en Sandviken legendar kan jag tänka mig. Spelade allsvenska med Sandvikens IF. Och tyckte jag skulle lägga av med den där sporten med hockey och bandy. Och satsa enbart på fotboll. Och jag lydde hans råd då. Det är därför jag lyckas på mitt sätt då naturligtvis.
Hur var du som ung spelare? Jag menar att du är rekordmässig i och med att du är den äldste som någonsin fått guldboll. Men hur var du som ung? Var du supertalangen?
Nej, det tycker jag inte, men jag spelade med en gammal forwards, han heter Bernt Liv, som gick till Hammarby. Och det är klart att jag var ju forwards inre, om man säger, på den tiden. Och jag var väl rätt så egoistisk, om man säger så. Det tror jag att man kan säga.
Ja. Hur var du som hockey- och bandyspelare? Var du center eller back, eller vad var du där?
Nej, i bandy var jag ytterhalva.
Ja.
Det spelade med en legendar på bandy, Mats Anna Johansson. Jag spelade tillsammans då i SAIK i Sandviken då jag hade gått dit.
Ja.
Och hockey var med Kramfors IF jag spelade då.
Ja.
Men om du frågar Gunilla så tyckte hon att jag satt utvisningsbåsen lite mycket.
Nej!
Hon säger det. Men det var nog bara något år. Jag spelade ishockey, sen ägnade mig bara åt fotboll. Och, ja, det var resan.
Hur gammal var du när du gjorde valet? När du fick den här inbåten? När det blir fotboll?
Jag var nog 17-18 år. Alltså, var i den vevan.
Ja. Skolan, hur var Rolf Zetterlund i skolan?
Ja, det var ju bara idrott även då. Det var ju ut på resten av lira fotboll eller lira hockeybock eller band. Det var ju bara det som gällde. Så man var väl ingen supertalang där. Inte.
Du ägnade mer tid åt idrotten än åt skolarbetet?
Ja, definitivt. Det var ju så. Men farsan gjorde en bandybana på tomten där vi hade. Så man var ju hemma och sätta på sig grillen och ut och lira.
På den tiden var det ju inte, då var det ju nästan fult att säga att någon skulle bli proffs, för det fanns ju inte så många. Det var ju Nordahls och Lidholm i stort sett. Vad har du för utbildning? För jag menar, du utbildar dig mot någonting, kan jag tänka.
Ja, men jag började jobba rätt tidigt och började på en bilverkstad. Och jag har en bror som har en bilverkstad i Härnösand och är bilmekaniker, så att jag är lite äldre än vad jag är, men jag höll på med olika grejer. Men det jag har som yrke förutom fotboll och fotbollsträna, det är ju brandman.
Mm. Ja, hur länge jobbar du som brandman då?
Ja, 17 år.
Ja, när utbildade du till det då?
Ja, det var ju på den tiden jag var i Solna då, på station där. Jag jobbade i Sandviken på station där och Sandvikens IF då på den tiden. Och det gjorde jag att jag gick på brandskolan och då var jag ner och tränade med AIK så till och från. Då var här under veckorna. Så att det trivs jag jättebra.
Ja.
Den kamratskapen som är inom brandkillarna, det är ju stort tillsammans med ett fotbollslag.
Vilken var din första klubb då? Den första klubben som du spelade för, pojklagsmatch för?
Ja, Utansjö AIF.
AIF?
Ja, Utansjö AIF. Ja, just det. Den finns inte längre. Planen finns inte längre heller.
Nej, har de lagt ner den? Eller om...
Ja, det blir ju så med att folk flyttar därifrån, så finns det inte flera ungdomar. Det här var ju en fabrik som gjorde massa fabrik. Så att finns det ingen folk, så måste de ju lägga ner saker och ting. Och då blir ju att allt lokaliseras till Härnösand då. Där så var ungdomar utan, så man då försvann det med att inte planen fanns. Då var det där vi började lira fotboll, och jag började lira A-lag då, var 14 år då och sånt där.
Och då låg de
i division 5 tror jag.
Ja, det var division 5 då, för då var det ju
definitivt.
Då var det femte divisionen.
Ja, det kan man nog säga.
Och efter det då, efter Utansjö AIF?
Ja, då hamnade jag i Kramfors.
I Kramfors?
Ja.
Och då var du...
Ja, det rörde sig om de där åren runt 19-20 år.
Ja.
Och då hade vi Bentliv som hade kommit från Eskilstuna. Han var ju dit och vände, och sen kom han upp till Kramfors då. Så vi var ju ett bra team, han och jag där på. Han var ju center forward, så jag är inne va. Så att det spelade vi tillsammans några år. Och sen började de spela i Nordsverige samtidigt, och länslaget som var i de här trakterna där uppe. Jag fick ju lagarna syn på mig. Då hade ju många bra spelare där uppe också, uppe i... Ja, typ Norrbotten, vi mötte de här lagarna, och det var Gösta Nordahl och alla de här gubbarna där uppe. Ja, plus det var med på Sundsvall. Det var den första klubben som tog kontakt med mig, så som hade några meriter. Men jag lugnade mig där en hel del och tyckte att kändes inte tillräckligt attraktivt, om man säger så. De var ju division 1 eller division 2 på den tiden. Ja. Men på något vis så visst, ja, det var ju andra klubbar som var i kontakt med mig också samtidigt. Så att då var det att vi gjorde en resa, Gunilla och jag, till Åtvidaberg.
Mm.
Och då var jag tillsammans då i Norrköping, och de hade en sån där uppsamlingsläger på talanger. Och däribland var jag då. Och så kommer då Julle här från Italien och får kontakt med mig, som han ringde upp mig och frågade om jag inte skulle kunna tänka mig åka till Åtvidaberg och titta på hur det ser ut där med, ja, Momnöjd. Ja, då var det så att jag hamnade där nere.
Och då pratade vi alltså 1963.
Jajamän.
Åtvidaberg, som sedermera, det var ju på någonting på gång där då, va?
Absolut. Ja. Jag hade många duktiga killar.
Ja.
Och det var till flera då efter mig där. Men... det var väl så också att jag trivdes inte 100. Jag var så långt hemifrån, om man säger så. Man åkte ju hem då på vintern och så här. Och jag kände att jag inte trivdes. Så jag hade inte då... Ska jag gå in på detaljer? Utan jag ville bara säga så här att jag trivdes helt enkelt inte där. Så jag flyttade. Och då hade Sandåken varit i kontakt med mig hela tiden.
Uppe i Umeå?
Uppe i Umeå till alla ställen. Och de var ju på mig innan jag flyttade ner till Åtvidaberg också. Låg på mig väldigt hårt där. Och de hade ju värvat Göran Häckström från AIK. Plus satsade då på etablerade spelare. Ivarsson heter en kille som kom från Örebro. Stig Ivarsson. Så att de gick in för att satsa för att eventuellt kunna gå till Allsvenskan.
Mm.
Och där hamnade jag första på brandkåren där uppe. Och Grilla hade ett bra jobb där uppe också. Ja, den vägen var det. Och där var jag 3 år, tror jag. Stämmer det, va?
Mellan 65 och 68. Det var Åtvidaberg 63-64.
Ja.
Jobbar du på Facit?
Nej. Jag var där och hämtade lön. Mm.
Och sen 65 till 68. Vad tänkte du då? Karriärmässigt så känns ju ändå Åtvidaberg lite vassare än Sandåken.
Ja, definitivt. Men jag var så missnöjd liksom. Ja. För att de har tagit mig för att jag skulle kunna få ett yrke. Och lära mig som dataoperatör. Och samma veva jag kommer in där, så hade jag varit där någon månad. För sen skulle jag in på utbildning på den sidan. Då låste fackföreningen i anställningar på Facit. Så att man stod på någon slags väntelista man skulle in. Och då tyckte jag liksom att har jag gått in och valt dem istället för kanske eventuellt hamna i Norrköping, då tyckte jag att då jävlar, håller mig inte de lova, gör inte jag det heller, ungefär så. Och jag är väl lite envis, det går inte att...
Det är du?
Ja, lite. Nej, men jag, har man lovat en sak, då ska man stå för det. Det har alltid varit min melodi.
Ja, jag tänkte säga, vad höll du på förlag som grabb? Vilket var ditt favorit? Var det Norrköping? För du,
ja, eller? Ja. Det kan man säga, med Gunnar Odal och Nisse Lidon.
Ja.
Det var det mitt nummer ett. Va? Men vi var många då som tränare och kommer man som grabb ner från de här trakterna jag kommer från och kanske inte har så mycket på fötterna, så det var bra då för våran del.
Och så byter då Sandåken mot Sandviken. Då pratar vi 1969 och då är det ett skjuts uppåt, komma till Järnvallen.
Ja, ja. Definitivt. Och lyckas ju jättebra där också, så att piken lutar väl uppåt kan man säga fotbollsmässigt.
Ja.
Och det var ett bra lag. Jag kom till, vi kvalade ju tre gånger där och missade de där kvalen. Och på sätt och vis är det tur att vi gjorde det, med tanke på att då hade jag inte suttit här i Stockholm.
Nej.
Och vi har gått upp i Allsvenskan, för de har varit kvar där uppe.
För du var hemkär vad jag förstår. Du var i Östergötland, var lite långt bort tyckte du. Så,
ja, ja, definitivt.
Du kände dig trygg norr om Dalälven eller?
Ja, jag vet inte. Men Sandvikens IF på den tiden var ett rätt bra lag. Hade bra spelare, många av de här. Jag hade varit i Allsvenskan och vänt och jag hade ett bra lag. Och, ja, den vägen är.
Och du spelade alltså i Sandviken mellan 69 och 71. Sedan värvades du till AIK. Hur såg den värvningen ut, Rolf Zetterlund?
Ja, hörru du. Det är som jag säger, jag hade ju inte flyttat från Sandviken om vi hade gått upp. Men vi missade kvalet och då var jag besviken. Också att vi inte, jag ska prova på Allsvenskan en säsong. Och det var ju inte bara AIK som var ute efter, när Hammarby låg efter mig jättehårt på den tiden med Lennart Nyman och Rottan Boman som värvar gubbarna i Bayern. Och AIK var ju Bruno Nyberg. Och Lennart fanns ju med, Lennart Johansson fanns ju med i styrelsen också. Så att det var ju tunga namn. Men sen gäller det som brandman då att jobba närheten av där man ska spela och träna fotboll. Så det passade ju jättebra med Råsunda. Och Gunilla fick jobb på Sollentuna kommun. Så att det passade oss väldigt bra. Så jag, ja, kan man säga, man vart ju AIK-are direkt kan man säga, med den bakgrunden.
Ja, men ändå, du kommer ner till, du har varit ute och rört på dig lite grann söderut till Åtvidaberg tidigare, sen har du hållit dig uppe i Umeå och Sandviken, sen flyttat till 08-området. Tyckte du var läskigt? Var det stort?
Nej, men jag hade bara tänkt att stanna ett år och prova på Allsvenskan. Sen vet man inte vad som har hänt, men jag är kvar fortfarande här.
Det går att trivas i det här, ja.
Ja, definitivt. Alltså, nej, men jag trivs jättebra. Och vi bodde ju i Sollentuna där Gunilla jobbade och min dotter Annika gick i skolan. Så var ju nära till allting. Och norrut var det lättare för mig att åka, till exempel. Då man har avslutat säsong i Allsvenskan så stack man ju hem över jul och sådär. Och den vägen vart ju.
Ja. Och ni hade ett bra lag i AIK, jag minns, var Ronny Gustafsson i mål, det var bröderna Leback, det var Dan Sepanski och det
absolut
var Torbjörn Ek, ja, och jag började Marcus.
Ja,
och
visst, exakt. Ja, ja, men det var ett bra lag. Ja, men det var ju så här, de här killarna du räknade upp här som Lebackarna här och började Marcus spelade jag ju mot i SF. Så jag visste vilka de var. Och Lars-Tony Hedström var ju AIK också innan jag, och vi spelade ju tillsammans i SF på den tiden.
Sandvikens IF, ja.
Ja, precis.
Ja, men hur såg det ut? Hur var kulturen i AIK? Hur var styrkeförhållandena jämfört med Djurgården och Hammarby? Och Malmö storhetstid var ju vardande där. Hur såg det ut på Allsvenskan på den tiden?
Ja, jag måste väl säga så här att då jag kom till AIK, då hade de en ganska tung period. Så på något sätt då, så lyckades vi direkt då jag kom dit. Och jag kommer inte exakt ihåg vilken placering vi hade första året. Vi var två efter Åtvidaberg eller sånt där.
1972, ja.
Ja, det stämmer. Ja, ja, just det. Så att resan gick ju bara spikrakt uppåt. Och då hade väl Djurgården haft sin topp kan man säga. Mm. Och Bayern var ju också något mittenlag, har för mig, på den tiden. Men det är klart att det hade lag då som Åtvar Berg som hade fått Ralf och
Roland
och
Conny Torstensson
och alla Söla och ja, jag vet inte vad de hette på den tiden, alla de här killarna. Blomberg och Måla hade ju backlinjer, jag kommer inte ihåg exakt. Nej, men det var ett väldigt bra lag. Så att jag tror att vi förlorade mot dem med något udda mål här på Råsunda. Och spelade och kryssade ner Åtvar Berg, tror jag, och sånt där. Ja, det var högt som stucket.
Jag ångrar inte att du hade flyttat i alla fall, men du kunde ju varit med i det där guldlaget. Ja.
Kunnat. Nu tog jag det beslutet då. Det får jag stå för.
Ja. Vem hade ni som tränare när du kom till AIK 1972?
Det var Lillotta.
Jens Lillotta, ja.
Ja, precis. Nej, men han var ju en tuff tränare och dominant på något sätt. Krävde mycket. Jag klarade mig rätt bra, att han behövde inte skrika på mig så mycket, det såg jag inte, utan han var så att gjorde man inte som man sa, då fick man lite ovett.
Hur kunde det ta sig uttryck?
Jag kunde skrika liksom på en om man inte skötte sig, men jag klarade mig faktiskt ganska bra. Jag försökte.
Gillade du tränare som skrek på er? Eller?
Ja, jag kom ju från en kultur i Sandviken med Åtte Dombos, som var en ungrare som kom hit till Sverige. Mycket skicklig kille. Han kom ju sen till Åtvar Berg och vart guldtränare där. Och jag har ännu då lite kontakt med honom i Västerås. Han var verkligen en fin människa. Dessutom var han ju krävande på plan också. Så att det var väl den bakgrunden. Den filosofin hade jag liksom i mig. Det är ingenting som du kan lära, utan det finns bara där. Och det passade mig väldigt bra. Det var väl därför jag klarade mig bra i Allsvenskan också med AIK.
Och du var kvar i AIK det här som mellan 1972 till 76.
Jajamän.
Hur skulle du vilja beskriva den tiden? Första året berättade om då, där ni fick kämpa mot ett fantastiskt Åtvidaberg som var i Europa. Kuppen slog Chelsea och det var ju ett fantastiskt Åtvidaberg.
Ja, jag måste ju säga att jag tänkte inte så mycket på några detaljer där. Det var ett bra lag. Då hade Lebackan också där, och då hade Tobek, och då hade Dagge, och vi var ett bra lag. Sen kom ju Sven Dahlqvist in i bilden också med Sanne Åslund och Ronny Gustafsson, de målvakten. Så att vi var ett jävla bra team och bra killar. Och jag tror att det var ju ofta matchen att rätt man på rätt plats. Och det tror jag är rätt viktigt, att man får en bra sammanhållning så.
Det blev alltså 117 allsvenska matcher för AIK. 11 mål. 72-76. Mm. Varför lämnade du AIK?
Ja, det är en svår fråga att börja berätta om, för att jag tycker liksom att jag vill inte titta bakåt när det gäller sådana saker. Det var bara detaljer som störde mig, kan man säga. För jag tyckte ändå den här perioden som med ålderns rätt hade kommit upp i, så hade man ju lite synpunkter hur man tyckte man skulle vara som tränare och person, om man säger så. Och vi hade väl lite stöket då på tränarsidan, tycker jag, sista åren där, som jag kände att nu vill jag köra min egen resa.
Vad hade ni för tränare då när du lämnade AIK?
Det var ju Lars-Oskar Nilsson. Mm. Han kom från förbundet.
Mm, just det.
Och jag har ju bra minne av Lars-Oskar, men jag ville ha högre målsättning med det vi gjorde, tycker jag.
Du tyckte att kraven var för låga?
Ja, jag tyckte att det ställdes inte de krav som man ska göra, tycker jag. För om man vill vara med där uppe, ska man göra sista resa som jag var på väg att göra då, att då ville jag att det skulle hända någonting.
Och det gjorde du ju verkligen så småningom, för du bytte alltså AIK och Stockholm mot Division 3-laget. Ett lag på den undre halvan i Division 3, nämligen IK Brage från Borlänge. Och det kan ju tyckas väldigt märkligt.
Ja, men jag kan hålla med dig då du ser det här, och jag blev uppvaktad då utav Slane Österberg i Borlänge, i Brage, som hade följt mig ganska länge genom åren, i och med att vi mötte ju dem i Division 1 med Sandvikens IF, han kände till mig. och ville att jag skulle prova en tränare, spelande tränarroll där uppe. Och efter många, ja, det var säkert ett par år innan jag bestämde, han ringde då stup ett också, men okej, nu provar han. Han tog väl mig i rätt tid, om man säger så. För att då fick jag ju chansen att använda mitt sätt att träna och vara. Och var en spelande tränare i division 3 och hade mycket att ge fortfarande, så kunde jag påverka resultatet.
Du var 35 år när du kom till Borlänge. Mm. På den tiden var det ju tämligen gammalt att vara fotbollsspelare. För då sa de ju, när vi 30 års ålder skulle de ju skaffa sig ett jobb, heter
ja.
Det ju då.
Jo, men det var ju så.
Ja.
Ja, och facit vet vi.
Ja, facit. Berätta. För det här är ju svensk fotbollshistoria. När du tar detta lilla, för det var ju ett litet lag då, IK Brage. Från division 3 till allsvenskan, till Europaspel.
Mm. Ja, visst.
Jag menar, hade du en filosofi redan när du kom? För du var ju 35 år, så du hade ju hunnit fundera lite grann. Och du var ju mogen som människa då, jämfört med många.
Ja, jag tog ju chansen här då vi hade varit i Europacupen och spelat i Moskva mot Dynamo. Och då tänkte jag så här, de hade en match eller någon träning i match i Stockholm mot BP, och då skulle de spela en final, juniorfinal med deras, ja, det är väl, vad är de, 18-19 år, va? Ja, något sånt där, ja. Och tänkte jag åker dit och titta på truppen som spelade, och då kunde jag se att det fanns spelare som Bernt Jung till exempel. Det fanns Lars Gyllevåg, hade det också. Flera spelare med, som hade när Roger Hansson med den här kalibern. Och det gjorde liksom att fan, här finns någonting att göra. Och jag såg dem då, så bestämde jag efter. Sen, jag hade varit då i Moskva och spelat, så åkte jag upp direkt upp till Borlänge och gjorde en träning med hela laget. Bland annat de här killarna då. Så hade vi, ja, den vägen vart att fan, det här kan jag göra någonting av. Och då såg jag Jörn Ahnberg, Thomas Nilsson, Nils-Erik Johansson, Kenneth Hagberg. Jag såg de här talangerna som fanns. Som man skulle, Bernt Jung i mål naturligtvis. Jag skulle kunna göra någonting då. Och inberäknat med mig då, som spelande tränare. Och då såg jag att jag kunde göra så pass mycket som vad som hände första året i division 3. Det var mycket folk på matchen redan då. Och då hade vi Falun med Ludvika i samma serie. Så det var mycket lokal matcher. Och det gjorde ju liksom att vi tog serien direkt. Och så gick vi upp i division 2 på den tiden, hette. Och vi bestämde oss för att göra en sån här koll på talanger uppe i själva Dalarna. Någon nöjd. Det visade sig att det var rätt att satsa på unga killar, hungriga spelare. Det var ju precis som jag behövde i laget. Det andra fanns ju. Och den resan gick ju spikrakt också, division 2. Jag hade ju alla tuffa matcher här med olika, ja, Degerfors och Örebro till exempel var ju allsvenskan, och vi spelade mot dem, och det var tuffa matcher. Sundsvall hade vi också inne i bilden där, och då gick vi som på räls till vi skulle spela mot Sandvikens IF. Jag hade spelat en gång i världen. Och då hade ju Kim Källströms pappa som hängde på mig och
var Mikael.
Ja, ja. Var oschysst mot mig och så jag ramlade framlänges, sen kastade jag bollen så omedvetet att troffe Eriksson skulle vara alldeles, jag hackade häl på mig, så han fick bollen på sig.
Domaren?
Ja, upp med kortet.
Det blir utvisad.
Ja, visst, det var den första gången och enda gången. Och jag gick ju rakt ut, jag sa ingenting. Och det kanske var tur också att vi förlorade den matchen. För jag tror att det hade varit för tidigt att gå med de här killarna. Utan vi var kvar ett år till i division 2 då, på den tiden som det heter. Och året därpå så tog vi serien i en kopp allsvenska. Och det var härligt.
Ja, berätta.
Ja, det var vad vi gjorde som var, vi tränade ju mer än de flesta lagarna. Vi tränade 6 dagar i veckan kan man säga. Jag tränar till och med matchdag, lite rätt på förmiddagen. Och det är klart, det är ju mycket om man ser ett lag som då kom från trean. Men de klarade av det. Det var fantastiskt att se och vara med på den här resan. Jag var väl tvungen att träna lite mer den lediga dagen med tanke på att jag var för gammal egentligen.
Är det så att man behöver träna mer när man blir äldre? Kände du det?
Ja, det tycker jag. Man bör träna mera medvetet. Vi tränar ju rätt mycket dagen efter match på den tiden. Jag tränar ganska hårt också dagen efter match. Många lag så vilar de mer eller mindre, snackar mest om matchen de bara spelar. Utan jag satsade på att vi skulle träna hårt, rätt hårt dagen efter. Och den resan har jag ju gjort. Och det kunde vara både ett och två pass dagen efter. Och det är klart, det visade sig också så småningom att det var ett resultat av de här killarna.
När du tränade extra då, vad var det för typ av träning du ägnade åt då när du körde på egen hand så att säga?
Ja, då löpte jag lätt.
Vad löpte jag i konditionen?
Ja, 5-6 kilometer liksom, lugnt och fint då. Stretchade upp mig riktigt efter det. Och det gjorde ju att jag hade rätt så bra bakgrund att komma ner då och ta hand om grabbarna var med om. Och jag gillar ju mycket inläggsträning, uppspel och tillbaka spel och runt ett bra inlägg och gå på bollen. Jag går en av första eller bort eller man prickar en viss spelare som kom i den här rollen. Det har varit ju riktigt, riktigt ruska på just den biten. Det är inte som idag som man kan se att de hoppar med båda händerna så här och säger att de ska slå en boll här. Teckenspråk, det ägnar vi oss inte åt, utan vi lät bollen gå till den spelare som kommer i den ytan.
Ja.
Och jag har aldrig förstått det här att man håller på att fäkta med armarna när man ska ta en frispark eller hörna. Det har jag aldrig förstått.
Är det inte ett spel för galleriet i mångt och mycket?
Ja,
då?
Men jag tycker det ser farligt, men det är väl bara Sverige vi gör det. Ja, men jag är lite förvånad faktiskt att man öslar tid och kraft. Man tappar ju balansen, för balansen är ju viktig när man klipper till bollen, att man får rätt bollträff på bollen och så. Så att jag har aldrig förstått det där. Vem som har hittat på det. Kanske patent.
Ja, och sen blev du alltså allsvenska med IK Brage. Det var det här, var ju på den tiden, för er som inte var med då, så var det här, det var enormt stort.
Ja, alltså jag har ju sagt så här också. Ja, jag ska bli överraskad om de lyckas med det här faktiskt som vi gjorde. Och det är ju spelarnas förtjänst då, med min medhjälp naturligtvis, som visar sig att de var hungriga på att nå resultat. Och det visar sig också att de var ju 10 år efter som jag hade fört upp dem och spelade Europacupen. Undrar om inte de spelade mot, var det Inter tror jag, eller sånt där, ja. Och det gör ju naturligtvis att vilka lag gör det? Och man kan ju se här, vi pratar om Henke, han har gjort ett kanonjobb där. Men de hängde kvar bara. Om man tittar på liksom Bragda som vi gjorde, va?
Ja.
De var ju också nykomliga som vi var, va? Ja, det är imponerande faktiskt om man ser så här. Och jag gjorde så här varje år att jag letade talangen upp i Dalarna. Jag gjorde såna här tester och bjöd in en 10 spelare till exempel, va? Utvalda naturligtvis, så gick igenom vad som fanns där uppe. Det var ju så jag byggde lagen, va? Och jag hade inte så mycket skador med mina lag. Och kan man ju fråga, vad beror det på?
Ja, vad beror det på?
Ja, men vi var bra tränare. Alltså tränade.
Det måste vara någon balans i träning. Ja, tränar du mycket så blir det ju förslitningsskador.
Ja, men precis. Det är ju viktigt med det här som du säger, att man måste träna riktigt med den förslitningsskador. Men det gäller att ha rätt modell i träningen som passar gruppen. Och har inga skador, då är det bara rulla på. Och så var det.
Men hade du någon känsla för vad som var gruppen? Eller gick du, så här känner jag, då måste de andra känna så också? Eller hur?
Ja, jag tränar ju rätt allsidigt, ja. med både spänst och styrka, men inte med skivstänger och sånt där, utan det var med häckar och den rörelsen som vi gjorde. Men det var någon kick i det hela. Så vi fick en bra acceleration där vi sysslar med. För vi hade ju snabba spelare, Roger Hansson och Thomas Nilsson var ju jävla speediga. Och det gjorde ju liksom att de trivdes i den typen av träning. Och försvarsspelarna, backarna, innebackarna fick ju bra spänst och bra kick. Och det visade sig också då jag kom till AIK. Det är ju senare då Lars Aronsson höll i det med spänst och hur man mätte det och sånt där. Och jag var ju nyfiken på sådana här små detaljer. Utan att behöva ha någon gym att vara i, utan trivs lika bra att vara på plan. Och även i gymnastiksal. Och göra de här spänstmomenten. Så att det var mycket värt att få den information redan då. För Lovan var ju föregångare då det gäller spänst och inte styrka, så just spänsten, explosiviteten. Så att de här lagarna jag har haft egentligen genom åren, jag har inte haft mycket skador. Det är konstigt egentligen. Har inte funnits någon anledning.
Fast du har tränat så hårt, för du har ju tränat hårt.
Ja, det har jag gjort, ja, definitivt. Nej, men det har ju varit liksom med känsla också samtidigt. Nej, men det var härligt.
Ja. Och sen tog din alltså klivet upp i Allsvenskan. Och det är alltså 1980 vi talar om, ja, nu, Roffe. Och det är ju... Jag förstår att det är ett fantastiskt år för dig personligen också. Som spelande tränare, nykomling i Allsvenskan. Du vinner Guldbollen som 38-åring. Den äldste någonsin att vinna Guldbollen. Och den enda som aldrig spelat en A-landskamp som vunnit Guldbollen. Berätta mer om det här magiska året.
Ja, det var fantastiskt. Och Svenska Dagbladet hade ju också en röstning. Och där låg jag ganska långt fram också. Så att,
Bragguldet, ja.
Ja, just det. Jag vet inte exakt vilken siffra, men det var ganska högt upp. Och det gjorde ju att man var ju bekräftad också att det inte var bara fotbollsfolk som tyckte det här, utan det fanns ju... Ja, i Sverige tyckte de också att det här var en bragd. Och det var väl det som man var medveten om då man fick den här utmärkelsen. Och då fick jag det utav Aftonbladet upp i Leksand. De skulle möta Modo på den tiden.
Ja.
Och där fick jag speciellt på ishallen utav många ställen mot Modo.
Ja, just det.
Ja, visst.
Där du kunde ha hamnat om man...
Ja, det
kunde du ha gjort.
Ja, det fanns nog möjlighet för det. Ja. Jag hade, tror jag, kraften i kroppen som behövdes.
Ja. Och då, efter det här fantastiska året, då bestämmer sig Rolf Zetterlund att sluta med fotbollen. Det är den enda också historien jag tittat som, efter det han har fått Guldbollen, lägger karriären på hyllan.
Ja, jag kände liksom att då var jag på, det här är ju bestämt mig för att flytta till AIK tillbaka. Och efter den här resan då som jag hade gjort här, jag hade ju många klubbar som var intresserade, och Malmö FF redan då var intresserade att jag skulle ta mig an dem, plus att Helsingborg också var intresserade. Och det är sällan man får såna här möjligheter egentligen. Och jag tyckte de ju inte där nere i Skåne att det här var en bra reklam för dem att jag inte tog Malmö, utan tog AIK istället, va. Och det var Cavalli Björkman som var ordförande i Malmö FF, och han surnade till riktigt och tyckte att jag gjorde en vansinnig grej som nobbade en sån chans. Va?
Ja, alltså vi pratade alltså 1981 här, va?
Ja,
och då hade Malmö FF varit Europacup-final och förlorat mot Nottingham Forest 79, så det var ju inget dussinlag, det var ett av Europas bästa lag.
Precis, exakt, ja, men det var ju så. Och hade jag lovat en sak, då håller jag ju där. Jag var ju inne på det tidigare här, och då hade jag ju lovat AIK att komma tillbaka. Och det tyckte Hans då, som jag kallar honom för, att jag var jävla dum alltså, som gjorde det. Och Helsingborg tackar för deras intresse. Så ja, jag var ju AIK, och sen då sen visade sig att de kommer tillbaka 10 år efter det.
Ja, du hamnade ju i Malmö så småningom,
ja,
i alla fall.
Ja, det är helt otroligt. Det kunde man ju aldrig vara sant. Och det tyckte man ju själv att det kan jag ju inte börja ändra på det på något sätt. Utan då var det ju så.
du hade alltså varit spelande tränare fram då till 1980. Sen blev du bara tränare. Mm. Hur var omställningen? För att på planen kunde du ju mera handgripligen styra saker och ting. Nu fick du stå vid sidlinjen.
Ja, det var ju att det var ju många av de här killarna som var på väg neråt formmässigt. För det var ju ändå 4 år som jag var borta från AIK. Och på den tiden så då kupade man neråt. Och som du har förstått här så var jag intresserad av att satsa på unga killar. Och i och med att unga killar, vad det gäller att hitta dem också och ge dem chansen. Och det, jag har aldrig varit rädd för det, konstigt nog. Alltså. Att har jag haft kvaliteten, då har de fått spela. Alltså. Då kan jag ha mer av, ju äldre man varit så har ställt högre krav. Så krav om de har varit till exempel då, 28, 30. Jag har kunnat ställa högre krav på dem än vad jag gjorde på själva en ungdom. För jag tycker man ska visa någonting om man är så pass gammal mot kanske en kille som är 20 år. Så har jag, det har jag inte varit rädd att satsa på.
Nej, och du spelade ju själv till du var äldre, så att jag menar, du hade ju liksom det att falla tillbaka på. Det var ingen som kunde säga att du...
Ja, men jag hade ju bestämt mig att jag spelade från en... Nu har jag gjort mitt i fotboll. Ja. Det behöver jag inte bevisa mer, ungefär så. Så att de försökte att jag skulle göra comeback och så nej, så jag, det gör jag inte så. Det hade jag bestämt. Jag är ingen vele människa där, det vill jag inte påstå.
Ja, så var det då AIK då mellan 81 och 86 och du körde hårt med AIK. Du hade Sven Dala Dahlqvist som din man på planen, förstår jag.
Ja, ja. Definitivt. Ja, så hade du Göran Karlsson, Riala, mycket duktiga innebackar. Och sen hade jag Björn Kindlund till vänster, ung kille som jag släppte upp. Och emellanåt så hade jag Göran som på högerbacken. Ibland, han ville ju ogärna spela där, men nöden har ingen lag, för jag har ju som sagt då, Thomas Bergman och Rypsade som in i mitt fält där, och kanterna hade jag Kari Virtanen vänster och Larsa Zetterlund till höger. Satsade jag mycket på de här unga killarna, plus då Thomas Johansson som kom från Bro, plus då Jörgen Hemmenen som jag lyfte upp som forwards. Och det var ju samma sak där, att vi var inte skadade. Vi hade en truff kanske på 15-16 spelare. Släppte lite mål. Så att anfallsmässigt var ju Thomas Johansson, Jörke. Ja, vi konkurrerade ju med Göteborg och även Malmö på den sidan. Med det här laget. Så att, nej, det var...
Ja, det var ett väldigt bra Göteborg ni fick möta då med som man nu EFA-cupen 82. Ja.
Precis, ja, men det var ju så. Ja. Och vi... Det var ungefär som vi hittade rätt melodi med laget. Bernt Ljung i mål, Göran som högerback, Björn Kindlund och vänsterback, Göran Karlsson och Sven Dahlqvist innerbacka. Vi var aldrig hotade, ska man veta, att Göteborg hade ett jävla bra lag alltså.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Vad stod du i den här debatten? För det var ju en debatt då mellan Laban, som du var inne på, hans 4-3-3 sätt, och Bob Houghton, för han som införde det här 4-4-2 som då tog Malmö till, och sen kom ju Sven-Göran och de tog efter det, tog över och fortsatte framgången. Men det var ju en väldig debatt inom svensk fotboll. 4-3-3 eller 4-4-2. Vad stod Rolf Zetterlund i den här debatten?
Ja, men jag kunde hantera det där. Jag har alltid varit den här som har... Har jag en modell som passar, 3-5-2 till exempel, eller 4-3-3, eller 4-4-2, då spelar jag efter den modellen, om jag har det materialet. Men har jag inte det materialet, med yttrar på kanterna och så här, då kanske jag kan göra om det för 3-5-2. Tre innebackar, två markeringsspelare och en libero. Så att jag anpassade mig efter det material jag haft. Och det gjorde jag i Malmö också, utav alla ställen. Det är helt otroligt att där hade jag tre backar. Det är klart att jag spelade så. Och kanterna var Jan Fjärström och Niklas Nylén på varsin kant. Det gjorde liksom, det fanns ju rätt va. Och hur sakerna resultatmässigt går bra, så kan man ju köra så. Det är bara att titta på idag med Åge. Han spelar med fem backar, fem försvarsspelare. Skulle jag gjort det, då har de skickat upp det till Norrland direkt. Va? Men nu vann de och gjorde bra resultat med just att spela fem backar. Men det var skickligt gjort.
På den tiden var det ju inte så. Jag menar, de flesta som växte upp sen, det var ju den här, de skolades ju 4-4-2 i Sverige, så att byta spelsystem så där, det var ju väldigt, det var en ganska stor grej.
Ja, men då börjar jag ju tidigt med det, vet jag, håller ju inte på mitt i serien bara skifta, gör jag inte, utan börjar jag i Malmö där jag gjorde den här skillnaden, och även i Borlänge spelar jag 3-5-2.
Ja.
På den tiden, för då hade jag tre stora starka innebackar. Det är klart jag körde med det. Och det trivdes inte de här allsvenska lagarna som var vana och springa mitt emellan och kors och tvärs. Och då sprang de mitt tuffa killar, och det är klart att det gillar de inte.
Bland 81 och 86 var du tränare i AIK. Hur skulle du vilja summera den här, beskriva den här tiden?
Ja, jag tycker båda... Jag är ju AIK, det går inte att komma ifrån det. Det är ju med den bakgrund jag fick under AIK-perioden. Och är man då spelare som får komma tillbaka, det är inte lätt att börja hantera med en grupp som man har spelat tillsammans med. Men jag brukar säga som så, att man kan ju inte vara omtyckt i alla läger. Det så funkar ju inte. Men det gäller att veta att man själv har gjort rätt sak i rätt tillfälle. Och det finns ju bara ett sätt, och det är ju facit. Och det tycker jag att jag kunde visa här liksom med de resultat vi hade. Med stort sett samma... det var inte att köpa och sälja några spelare, utan de vi hade här i Stockholm och omnejd, de förvaltade ju jag. Och det var ju samma med Malmö och Örebro och alla de här lagen.
Du har en förkärlek för de lokala. Det nämnde du redan när du kom till Brage, så vill du hitta talangerna i Dalarna?
Absolut. Jag vill ha den där riktiga känslan, klubbkänslan.
Och den kommer, tror du, bara från lokala killar?
Ja, alltså, nej, det vill jag inte påstå. Det är bara att titta på mig då, till exempel. Jag har ju en bra vinnarmentalitet. Va? Och det har ju med spelartypen, vad du är ute efter. Och det här måste man ha... självförtroende att kunna bedöma. Och det, jag utnyttjade alla de kanaler jag hade att ta vara på, just att om jag sökte till exempel en forward som kunde vara duktig att ta emot bollen, Lars Gyllenborg till exempel, ja, då kontaktade jag någon jag kände som jag hade kontakt med på ett eller annat sätt. Ja, han tyckte att absolut, och rätt ut i roll, ta den, så funkar det ju. Och det gjorde ju att jag hade, som Bengt Nilsson till exempel, hade en reservkeeper som var landslagsspelare också. Och han var ju Brage under min period. Jag hittade honom i Dala Hjärna. Alla ställen.
Gunders Fonsi,
ja, sagt, ja. Han åkte ju bara skidor då. Ja. men, så jag tog med mig Bernt Ljung till AIK, så då ramlade han på plats. Mm. Det gäller liksom att hantera det liksom vårdat, va. Mm.
Men du har ju många vittnar om det, Rolf, att du har en fingertoppskänsla.
Ja, det tycker jag.
Eller
magkänsla.
Ja, magkänsla. Ja, det var känslan för vad som är...
Ja, alltså vad jag behöver göra för någonting. Ja, men det kan jag säga att jag har. Det hade jag liksom i känslan på vissa saker. Mm. Vad det beror på, det vet jag inte.
Kan man säga att du var inne på att du var inte rädd för att byta spelsystem och sådär. Men kan man säga att det finns någon speciell Rolf Zetterlund-filosofi när det gäller fotboll?
Nej, det vill jag inte påstå att det, utan jag tror att där man har, det har man till exempel. Och jag hade ju fördelen att träffa Nisse Lidom 6 gånger nere i Rom och i Milano. Och det var där jag fick en bra känsla på vad man sysslar med på som tränare. Fick man bevis för någonting, och det tyckte jag att jag fick. För de hade ju duktiga tränare nere i den här perioden, var nere och tittade. Milan hade ju Capello också, jag såg han i Rom också. Och man såg att det här var inga att leka med då det gäller träning. Och då hade du Tern där samtidigt, han var nere och tittade på dem. Och han var konditionsstark, fysiskt stark, ungefär som...
Du kände igen dig själv lite grann?
Ja, lite grann, ja. Faktiskt, med den tuffhet. Och Schwarz hade ju samma sak. För han var ju och hälsade på mig i Malmö då jag var där nere. Han kom ner här och tränade med oss då på sommaren när han var hemma i stan. Och ja, det var fantastiskt. Han sprang till träningen och sprang hemma från träningen.
Gillar du?
Ja. Och då var han ju aktiv i Portugal. Mm. Så att... Men det gjorde han bra. Mm. Gick jag från frågan eller hur var det så?
Nej, det finns inget mönster här på det sättet. Du anpassade efter hård träning, kan man väl säga ändå. Det har väl på något sätt varit grunden i alla dina lag, att de har varit väldigt bra tränade.
Ja, precis. Det har varit så. Men sen gäller det att hitta rätt man på rätt plats. Det är också en kost. Att hitta spelartypen som passar. Ja. Ja, alltså, jag har haft så roligt att man har tränat. Då tog Örebro då.
Ja, just det. Då är vi framme vid 1987. Ja,
ja precis. Där kom dit upp. Och det var ju också vinter och kallt där uppe. Och hade dåliga förutsättningar innan det kom konstgräs där uppe. Och herregud, jag sa åt Åke Granat som var min ordförande, så nu har du lurat mig, Åke. Så jag såg materialet. Ska jag göra någonting åt det här, tyckte jag, va? Det blir svårt. Och Åke stod där i sina sandaler och var kallt som fan, kommer jag ihåg. Vet du. Ja, men du kommer att göra någonting utav det här också, Rolf, som ja, fan, det Åke, du har lurat mig. Ja, herregud. Nej, men det var också en härlig tid. Jag hade mycket kontakt med Ormar på den tiden också.
Ormar Bergmark, ja.
Ja, han var ju där då i Krokan. Och vi träffades en gång i månaden och åt varannan gång. Varannan gång betalade varandra, det var gratis. Mm. Och vi träffades och pratade och sånt där. Och det var ju också jävligt intressant att träffa honom.
Ja, men det var ju nästan samma skrot och korn. Han är väl västerbottning, Byske IF.
Ja, Byske upp långt upp. Ja. Så att vi hade trevligt, han hade också härlig humor, tycker jag. Ja, vi hade trevligt ihop. Så jag hade tur att träffa stora personligheter som Nisse Lidom till exempel. Det var fantastiskt.
Ja, för jag tänkte just fråga dig. Vilka förebilder har du haft som tränare? Du nämnde Otto Dombas, det där med Nisse Lidholm nu, alltså, som du, för det är ofta så att man vill gärna följa vinnarna, plocka ja, liksom korn från...
Jo, men exakt, jo, men det var ju så att skulle man få en av de största som var hatt utomlands, det var ju han. Nu är ju Zlatan, men han är ju inte tränare än. men vi har ju såna här killar då, som Nisse, som jag hade ju fördelen att kunna bo på samma hotell som han bodde. Han bodde längst upp och jag bodde nere på något rum där. Och så då, han åkte med honom ut på träningar. Så vi var ju god vän med varann. Och han kände ju liksom till vad jag hade gjort i Sverige här. Och då var vi via Gunnar då, naturligtvis. Va? Och jag lärde ju känna de här Gunnar Nordahl och Nisse som var mina idoler. Det var ju fantastiskt. Mm. Det var som jag var inne på här, hade jag vetat att Gunnar kommer, då hade jag kanske varit kvar. Men då har jag inte haft den historien.
Nej, du har inte haft bra biten.
Nej, där. Precis. Exakt. Va? Så det gjorde ju liksom att jag såg och Nils, som han sa om honom, jag kallade ju honom för Nils, ja. Men det, Nils hette han ju. Och det var så intressant att lyssna på honom. Och just det här att jag frågade en gång så här, hör du Nils, de här inkastna, vad fick du dem ifrån? Ja, det skulle jag tala om för dig. Jag började kasta spjut på en liten plan de hade där han kommer från, Valmarsvik. Där började han att kasta spjut. Båda armarna liksom så här. Och då fick han en jävla kick, sa han. Så det vart ju ett vapen i dag han spelar, vet du, just att kasta långt. Och jag förstår ju att det vart så. Då man vet vad träningen betyder. Så att han var ju rolig med att säga det, för jag har aldrig läst det någonstans. Men jag förstår ju nu att det är klart som fan han kastar långt. Han var ju lite längre än mig också, Nisse. Va? Men han var skön, vet du. Han var skön, vet du. Jag åkte dit ner. Jag behövde aldrig betala någonting där jag bodde på hotellet. Eller han... Nu ska vi åka hem och vi såg en matcher också där nere. Va? Och äta en bit mat innan vi går hem. När man kom hem, nu ska vi titta på fotboll, så. Så tryckte han på tv. Då satt hans fru och gick in och satt sig i köket. Och vi satt och tittade på match klockan 11, efter 11 på kvällen. Jag undrar om det har gått här och så, det är tveksamt. Men man ser liksom... vilket intresse han hade för saker och ting. Ja, helt fantastiskt, vet du. Vilken fin människa. Och vi skulle åka, eller om vi skulle åka på träning, och hon skulle åka med grevinnan. Och så stod hon där nere i foajén, och så kommer jag i trappen. Och när kommer Nils då? Han kommer så. Då joggade han ner i trappen. Han bodde på sjätte våningen. Då joggade han i trappen ner för att få lite extra träning. Ja, men så där var han, vet du. Och mycket, mycket enkel, vet du. Ja, det är en enormt härlig minne. Det är fantastiskt. Men de är ju stora, de här killen. Då har Lennart Johansson, som jag också har känt mycket, mycket väl. Och jag har bra kontakt med också på AIK och ringer. Vi träffas ibland. Och han var ju generös också, Lennart. Det måste jag säga. Så att... jag har mycket att tacka de här killarna för, det måste jag säga.
Men du gjorde inte som Nils Lidholm när det gäller att ta ut laget, när det stod och vägde ibland, så tog han frågade, var du född för tecken? Ja, han är våg, ja, men då ska han spela, för den andra är bara... Eller, han hade ju sådana saker för sig också.
Men han gjorde dem också.
Ja, hade han det, ja.
Han gjorde ju samma sak.
Ja, men då för Zetlund då, lärde inte du det?
Nej, det var inte min grej. Jag gick på magkänslan. Men hade jag gjort en dålig match som hände ibland, kunde jag också säga till Gunilla då, till exempel, att ja, jag visste det här. Jag såg ju vad det var för tecken.
Ja.
Som, det är ju så där de håller på. Va? Men de hade säkert mycket hjälp utav det, vet du.
Ja.
Det tror jag.
Ja.
Men nej, jag var ingen sån där djup människa när det gäller den biten, inte. Men jag hade väldigt stor inlevelse när det gäller träning och matchning. Det kände jag inte av under de här åren jag höll på. För det var ju... dygnet runt man jobbade.
Ja, det går rykt om att du kunde ringa din assisterande tränare eller någon mitt i natten när du kom på någonting, att du hade någon idé och du ville liksom vädra den idén. Stämmer det?
Ja, det är säkert hänt.
Ja.
Nej, men det är säkert hänt. Man var ju öppen för det mesta, om man säger så. Men just den här kontakten för att söka upp talanger, det vill jag säga, det hade jag gratis alltså. Och just det här, jag kunde ringa om du säger att jag frågar om en sak. Men just spelarna, de jag kände, det utnyttjade jag ju maximalt. Fick ju många bra spelare med de här kontakterna jag hade med i landet. Som jag än idag kan ha glädje ut om jag skulle behöva det. Mm. De finns ju.
Ja.
Det gäller ju bara att man orkar bry sig.
Har du inte varit sugen på att få, eller har du inte fått något erbjudande att bli talangscout? För ishockeyn har ett väldigt utbyggt system när de tittar på talanger. Ja. Fotbollen är ju svårare, för den är inte lika organiserad, och den är större dessutom. Ja, och du kan hitta någon i någon dolla hjärna, som du sa. Har du inte varit sugen på liksom...
Jo, men nu är det ju lättare för sig, de här, att åka och se någon spelare i Afrika någonstans så. De här städerna är lite lättare att bry sig, liksom åka ut och ta en spelare hem. Och då gjorde jag så att jag var AIK-tiden, gjorde jag samma sak, att jag plockade hit en massa talanger och hade tester. Och de är ju gratis. Och då får man ju, ofta de här unga killarna får bli AIK-hjärtat och det där. Men det är inte säkert de här som kommer från övriga världen har det. Utan de rymmer så fort att de börjar göra lite mål och sånt där. Om jag skulle jobba i en klubb idag, och speciellt då här i AIK, då skulle jag titta på Malmö, hur de gör som plockar spelare ifrån Sverige då. Och jag tycker det ska man göra mera. Det är klart att AIK har kanske en av de bästa ungdomskullar här i Stockholm. Det är kanon, men de finns ju ute i landet också. Och jag menar, få en spelare där med en sån kaliber. Ja, men ta Björne Kindlund till exempel, som kommer från
Bele.
Mm. Han kom ju snabbt in, tog en plats.
Och det är inga klimatiseringsbekymmer för de som är från området heller? De är ju på samma gator.
Nej, precis. Ja. Va? Och de blir ju AIK-are på något sätt. Och Thomas Andersson i Örebro, som var 11 säsonger där, kom från Anersö. Mm. Till exempel, kostar knappt någonting. Och det gjorde ju att Magnus Bovel kom uppifrån Husum. Mm. Hockeymålvakt där. Pappan Bovel kom bland de första.
Ja, Brynäs, va?
Ja, Gävle Brynäs. Ja. Och han stack ju från Örebro med kort varsel och stack till Helsingborg. Mm. Så att de ser att de finns, vet du. Den saken är klar.
Men du, hur såg det ut? Varför bestämde du för att lämna AIK 86, eller bestämde det? Hur såg det ut då när du gick från AIK till Örebro?
Ja, men då hade det varit 6 år, lång tid där också, vet du. Och jag behövde liksom röra på mig också lite grann, tyckte jag. Och Örebro var ju en klubb som hade bra kultur sedan tidigare, va? Och så vart ju år var inblandad i det där också på något sätt, va? Och jag kände liksom, fan, det kan vara dags att lämna stan, va? För är du 6 år i Stockholm här, och dag för dag, träning för träning, det... Skulle jag vara ytterligare längre, då skulle jag haft en annan roll. För att driva det så hårt som man måste göra. För det är ingen latmansjobb, inte. Vet du, då har de ju 2 man på alla jävla platser som sitter på bänken.
Skulle du vilja haft det, eller hade du kunnat...
Det behövs inte.
Nej, du ville sköta det själv, va?
Ja, jag hade ju assisterat. Jag hade bra kaliber på de som jag hade med mig där. Då var det Jesterchenko till exempel, en duktig forward. Sen tar bättre utländska spelare AIK hatt. Mycket duktig och bra människa. Och sen hade du ju Lillgarves, hade ju också som ansvarig spelare. Sen har jag ju naprapater och doktor jag också, va? Men de var ju inte ute på varenda träning. Det var de inte. Utan man skötte det mesta, om man säger så. Och det är klart, idag tränar de också mycket. Och de har ju inga jobb, killarna då, som man hade på den tiden. Vissa hade ju jobb, va? Mover Rypsen hade ju jobb, va? På den tiden jobbade ju många i Folksam. Och nej, jag skulle nog tycka att det är någon gubbe för mycket. Det skulle jag tycka. Det får ju inte bli för invecklat heller, så att den tid man har tillgå till de här killarna, att man behöver sitta och gå igenom matcherna, utan det gör man ju på plan. Det tycker jag är mer viktigt. Att man kan göra på plan liksom, och visa, så här gör vi om det händer i de här situationerna, eller nu var du ute och cykla, då visar man ju direkt, va. Men sen ska man ju veta att idag i klubbarna är det många killar som kommer från andra nationaliteter. Och det är inte lätt att komma in på detaljer och prata om. De kanske måste man visa. Jag tror att Jag tror att de kan ägna mycket tid för att titta på video och matcher och sånt där. Jag tycker att detaljer är viktigt i fotboll. Det är som jag säger, ska jag åka med henne och ska slå en hörna? Eller ena? och så kommer bollen dit och säger, du springer ju inte, säger jag. Nej, vad visar du? Visar du en eller två armar? Jag menar, då har man försuttit sin chans på eventuellt mål. Jag skulle pricka den här backen. Det var konstigt.
Men någon som hade räknat på senaste landslagssamlingen att det var 17 stycken alltså ledare som var på planen.
Men vad gör de där?
Jag vet inte, det är du som är för detta tränare. Eller, ja.
Ja, men jag förstår inte. Jag skulle tycka det var jättejobbigt alltså. Och jag skulle kunna tycka också att, vad snackar de om? Jag menar, om man är osäker som tränare, då blir ju ändå mer osäker ju mer som tycker och tänker. Sen kommer ni ju journalister och har en massa konstiga grejer för. Så bland, räknar du dem, då blir det 20. Nej, men jag tycker nog att det är mycket folk där på sidan. Sen ska man ju säga så här också, fotbollen idag har ju blivit bättre tack vare att du spelar på konstgräs på vintern. Du har ju bra fäste, du har bra förutsättningar och allt det här gör ju att det blir tekniskt sett så blir det bättre fotboll. Men jag tror att man måste träna upp i de där antal gångerna, 6-7 gånger i veckan, det tror jag. Mm. Sen beror det på hur man lägger upp det. Om man kör två pass en dag, då rycker ju en träning. Va? Och då kan man ju ha, ja, fys som jag hade i Malmö, hade jag ju fys då på måndag och kunde löpa tidigt på morgon. Då var ju två pass och avverka en och samma pass. Va? Då gäller det liksom att hitta modell om man har möjligheter. Det tycker jag de har idag, många allsvenska lag, och det ska man ju utnyttja naturligtvis. Mm. De är helt proffs. Så att det är inget fel att träna mycket, tvärtom.
Vilka av dina lag då, om man tar Braga, AIK, Örebro, så blir det Spårvägen, sen Malmö FF, Hammarby, och sedan mera Vasalund och så där. Men om de här topplagen, vilket av dina upplagor har varit bäst tränat? Vilket liksom har du, vilken har du kört hårdast för? Finns det någonstans som de här har? De har, eller har de haft ungefär samma mängd?
Nej, jag tror nog Brage.
Brage?
Jag tror det, med tanke på att vi kom från trean. Ja. Jag tror de växte ju då.
Ja.
Jag tror nog att det var... Det var ju toppen på Tisberg, jag hoppas jag. Men jag tror ju att det... Jag tror... Det går liksom inte att jämföra med Malmö FF. På den tiden hade jag så jädras mycket unga killar. Med 4-5 etablerade spelare. Jan Fjärdson, Niklas Norén, Robert Prytz. Och så hade du Jonny Feder i mål. Hulda. Sen hade du de här unga, Jörgen Pettersson, Daniel Andersson, Yxel. Olof Persson.
Olof Persson,
som är med idag.
Ja, just det.
Som jag tog ifrån. Ja, som jag tog ifrån Daniel Andersson.
Ja.
Det är fem spelare som var, jag tror att de var cirka 18-19 år.
Mm.
Så tror jag att det var, plus att de här etablerade killarna. Ja. Så det såg man liksom vad man kunde göra med dem.
Ja.
Men de var ju van att träna två pass vissa dagar. Så att det var inget nytt, utan jag såg ju bara till att det här gick i den takt som jag ville. Va?
Vi lämnade alltså Örebro efter, det var en lång tid här också.
Ja, sex år.
Ja, fram till 92. Mm. Och då, kände du dig färdig med tiden där då?
Ja, ungefär samma sak. Ja, jag kände det. Liksom, jag vill hem och inte sitta och åka för att vara sig. Det var ett Europacupen med dem också. Mm. Man ska ju veta det, att de här lagen är Europacupen vi pratar om. Va? Mm. Så att det var en jävligt lång säsong egentligen. Va? Så att det gjorde ju att man kände ju av ett... Jag har ju haft en underbar fru då det gäller att följa min bana.
Ja, jag tänkte att komma till henne sen. Hur har hon stått ut med dig, tänkte jag fråga.
Jo, men hon har haft ett hjärta i fotbollen. Ja. Och det
gör
ju, ja, precis. Så, så att det har jag, annars har det aldrig gått. Det har man ju aldrig klarat av. Alltså. Men hon hade bra på fötterna när det gäller fotboll. Och, Det gäller liksom att förstå liksom.
Diskutera med henne någon, för jag vet att hon är med. Vad ska jag göra med det här? Vad tycker du om det här?
Jo, men det händer, det händer ju ibland. För hon såg ju rätt mycket matcher, speciellt i Stockholm här, där man hade hemmaplan. Så hon var bra. Hon satt ju i styrelsen av AIK också, vet du. Huvudstyrelsen satt Gunilla, vet du. Så att hon var ju bra på fötterna när det gäller idrott. Hon var ju duktig pingis tjej själv alltså. Hon är ju en idrott tjej så.
Får du stryk mot henne i pingis?
Ja. Det är inte en chans.
Ja, sen blev det, vi ska följa det här någorlunda. Fast sen blev det en säsong i Spårvägen efter Örebro. Mm. Det kändes som att ska du trappa ner där då eller vad?
Nej, men det var, jag måste återhämta mig. Ja. Jag kände ju, i och med att jag hade ju landet också. Ja. Jag hade ju knappt varit där. Det var ju så. Så jag kände liksom jag måste gå ner och varva. Vad gör vi då? Malmö tog kontakt med mig. Efter det.
1994, då blev det då Malmö. Efter du hade sagt nej till Hans Cavalli Björkman tidigare då, och han förstod ingenting.
Nej,
då.
Han begrepp, han tyckte att jag var knäpp alltså. Ja. Det måste jag säga.
Det kanske var också, men...
Jo, men det var ju säkert alltså, med tanke på deras erfarenhet alltså.
Och så hamnade du i Skåne då. I den, ja, du hade ju varit i AIK, så du hade varit i storklubbar tidigare.
Ja,
men,
precis.
Men Malmö är ju speciellt också.
Ja, men jag kände mig hemma där. Helt klart alltså. Ja. Jag just här, de här unga killarna vi pratade om, det var ju 6 stycken kanske va? Och de var ju ungdomsproffs på den tiden, så de var ju van att träna 2 pass om dagen. Och som jag sa, jag gillar ju att satsa på typ Daniel Andersson. Då slogs jag med Helsingborg och tog honom, för att de ville ju ha honom också va? Bjärred, de bodde ju där va?
Ja.
Och Roy hade ju spelat mot, så han kände ju mig va? Så att den tog jag då, och Olof Persson samma sak, vet du. Ja, Yxe var ju också en ung kille. Sen hade jag försökt värva Jens Fjällström till Örebro.
Ja.
Då gick jag ut till Malmö. Så vi kände ju varandra. För att jag brukar ju ofta känna på killarna om det är rätt kille. Va?
Mm.
Det var ju så jag jobbade. Att jag ville gärna träffa dem. Och
han är ju uppifrån dina trakter också nästan.
Ja, han är ju från Gimonäs.
Ja, Umeå kille.
Ja, pappan kände jag. Jag Så att så hade du för fan mittfältaren Prytz,
ja, han kom, som hade kommit hem då.
Nej,
eller men, han har ju kommit hem från utlandsspel.
Ja, precis. Han kom alltid då, han skjutsade sin dotter, sina barn till skolan där de gick i skola där, och kom alltid in till mig en timme före träningen började. Och vad ska vi göra då, för så han ville ju svettas, va? Ja. Men han ville att vi skulle göra med boll.
Ja.
Han var ju duktig och gnugga, vet du. Han var ju sjublöt och svett efter varje träning, vet du. Så att han var ju härlig på sitt sätt. Man kommer ju nära varandra som tränare. Att hur känns det, hur tycker du, man kan klämma på en så här. Och, är du formen då? Och, idag blir det gnugga. Nej, men det var ju, man kom ju så jävla nära dem, vet du. Och man tyckte ju liksom att man ville att de skulle lyckas, vet du. Det var ju ett måste, det var en känsla för det. Och just Malmö, vet du, jag kände mig hemma där, vet du.
På vilket huvud?
Ja, men jag har ju mött halva laget där, vet du, som jag spelar mot då. De som fanns i kulan där jag gick in och käkade, och på styrelsemötena var jag med där, och jag kände ju hela högret som hade spelat mot Christer Kristensson, folk kom inte hit, Roffesson och Bosse Larsson. Vi hade ju jävla matcher, och det gjorde ju liksom att jag kände mig välkommen på något sätt, va? Och i och med att Cavalli hade varit ute efter mig ett år innan, 10 år innan, så kände jag att han ville ha mig.
Ja.
Och så jag kände mig jättehemma där. Om jag skulle... Att jag var AIK, men Malmö vill jag också säga. De hade kvaliteten. Ja. Och de har ju visat det också. Och vi hade inga muskler, ska jag säga. För vår ekonomi var inte bra på den tiden. Va? Så att jämföra med den ekonomi de har idag, det går inte att jämföra.
Nej.
Så där har jag... De letar talanger, det gör de alltid, fast man har mycket pengar. Och det har ju visats också. Mm. Ta Foppas grabben uppe från Sundsvall som tycker AIK skulle ha tagit. Då är det de här krokarna, va?
Ja.
Det skulle jag aldrig missa. Det skulle jag liksom grämma mig mycket. Och då ser man ju på hans resultat också. Det är mycket sådana detaljer som är viktiga.
Har de bättre, är det scoutingverksamheten som är bättre i Malmö som du kan se det, eller?
Ja, definitivt, ja, definitivt. De använder ju de kanaler som fanns på min tid, använder de idag också. Och de följer ungdomsverksamheten i andra klubbar enormt alltså. Så jag tycker att AIK ska ta flera spelare från BP, Brommapojkarna. På min tid så Thomas Bergman och Jon Uret på den tiden. Det var ju deras målskytt och playmaker och Thomas Bergman. Nej, men jag tror på det att de finns ju. Jag vet, det andra finns ju Rinkeby Tönster i alla fall.
Ja.
Då behöver man inte åka till Afrika för att köra. Det är min åsikt.
Ja, hör du Roffe, du var alltså fram till 96 i Malmö FF, för jag förstår på dig när du berättar att du tycker det var en härlig tid.
Han var ju på mig, Hase ville förlänga ytterligare 2 år, ja. Men jag kände, då hade vi en kille i Bayern, Rickard Frigren, och då hade en stor, vad heter den karen, de är ekonomiska resurser. Jag kommer inte ihåg exakt det. Men i alla fall så låg de på och jobbade på mig. Och då hade jag ju HJK Helsingfors som var ute efter mig samtidigt. Va? Och FC Köpenhamn hade de en gubbe där som tog kontakt med mig. Men jag kände, jag ville hit till Stockholm igen. Jag kände liksom det. Du vet, det var ett jävla åkande och farande. Man satt i planet, man satt på tågen liksom, och så vart det så att jag...
Det blev Hammarby också då, som hade varit på dig en gång i tiden för att du skulle komma till klubben som spelare, och då valde du AIK. Nu hamnar du i Hammarby också, jo, men, som ledare.
Ja, men det vart ju så. Och ja, vi gick ju upp direkt.
Ja.
Med stort sett samma material. Sen tog vi ett par spelare från Djurgården. Då vi gick upp och Djurgården missade det. Va? Andersson, vad heter Backe?
Johan Andersson. Ja.
Och så Kai Eskelin. De spelare hade vi. Så att, det var en härlig tid också. Ja. Jag hade Andreas Alm också som är tränare idag i AIK. Men de lyckades sälja honom för mig.
Ja,
jag visste. Ja. För att han var ju bästa målskytten vi hade. Fast han var mittfältare. Ja.
Dan Salin, var han där?
Nej, han var i Örebro.
Han var i Örebro då, ja, just det. Ja.
Nej, jag fick inte chansen att... Utan de konstiga anledningen så missade ju klubbarna honom också, ja, här i Stockholm. Alltså.
Nynäshamnskille.
Ja, ja, visst, exakt. Så var det där för Skölder och gått bort. Alltså.
Nej.
Jo, visst. Nej. Jo, bandyspelare. Han var ju fotbollsspelare och AIK också i Djurgården.
Ja, nej.
Och han gick ju bort förra veckan. Ursäkta
mig. Ja, nej, visst. Nej.
Jo, visst. Han var ju duktig spelare.
Ja.
Nej, alltså att då... Så var det.
Ja. Och sen när det var det fram till 99 år, alltså någonting som är väldigt slående, vi pratade om det lite innan. Rolf Zetterlunds lag, när du vill ha lämnat dem, blir då liksom, då, det känns som andra på något sätt skördar dina framgångar ibland, som till exempel Hammarby som fick vinna SM-guld där något år senare med ett väldigt vältränat lag.
Ja, men jag tror jag har vunnit SM-guld också, men jag har fått Andreas Alm och vad heter han?
Jo, men jag tänkte att de drar fördel av att du har tränat dem som hårt. De är så drillade under dig så att det på något sätt, och det tar ju en tid att sätta någonting. Det är mycket
repetition. Ja, men det gör det naturligtvis. Ja. Men då köpte ju 2 spelare, Hermansson och Marstedt.
Ja.
Och det var ju mycket långbollar och den stilen, va. Så att det var den effekten de vann på det, kan man säga. Och ja, det är små detaljer då det gäller fotboll. Man får rätt mix och det vart, men sen fick han ju sluta också.
Han fick ju sluta efter guldet. Han på perrongen och vinkade till tåget. Och ja, det var ju stora...
Ja, precis.
De gjorde en liten grej av det där, kändes det som på slutet. Där.
Ja, men det vart ju så. Ja. Med tanke på att Hermansson och Marstedt, han touch och Hermansson stack. Mm. Så var det ju såna här... jag tyckte inte om den typen av fotboll, det ska jag säga.
Och där Hammarby spelar som den typen av fotboll, det är inte riktigt deras kultur heller.
Nej, men sen jag i Allsvenskan, mitt andra år där, det handlar ju om att jag varit jag med Pelle Farström och Andreas Alm. Som det var aldrig tänkt, det var inte ens på tapeten, va. Så där lurar de mig, den som var ordförande då. Så att det var ju inte schysst att göra så.
99 slutade du i Hammarby. Vad tänkte du då? Vad hade du för Vad hade du för tankar då 99? Då hade du kört hårt i många år, man säger, som tränare sedan 1977. Du hade då året i spårvägen när du kunde, men ändå, det är ändå på ganska hög nivå fram till 99. Vad tänkte du då?
Jag ville återhämta mig då, ja. Få kraften tillbaka, för att det är tufft som tusan att ligga på topp där och jobba och driva, om jag säger så. Sen var det ju en kulturschock med assyriska.
Ja.
De bytte ju spelare för fan som jag bytte skjorta. Och de skulle ju provspela, provträna då.
Ja.
Så helt plötsligt när man kom ner och hade lagt upp ett program, då hade vi ingenstans att vara heller för det första. Sen kom det nya spelare som skulle testas. Det går inte att bygga lag, så det är ju möjligt. Det är inte min typ, va? Det stämmer inte.
Nej.
Och det var just det att de kom från nära och fjärran, vet du. Ja, det är inte min grej alltså.
Nej. Men när då under den perioden, kände du då att nej, nu vill jag ta det lugnt från elitfotbollen ett tag?
Ja, så kan man väl säga.
Hade du planer, ville du tillbaka, till småningom såg du horisonten att jag vill tillbaka till AIK kanske?
Nej, det har inte varit sån känsla. Jag har inte känt någon sån känsla, det måste jag säga. Utan ska man göra en insats i AIK, då måste man, tycker jag, jobba på de här talangerna som finns i Sverige. Göra som Malmö gör. Det tycker man ska göra.
Ja, för ryktet om dig då var ju att du var en tuff tränare. Alltså det var ingen som vågade sätta sig upp mot Roffe Zetterlund. Var du en... pekade du med hela handen? Kände du så själv?
Nej, det tycker jag inte. Men jag tyckte om och drilla dem. Det vill säga att de hade möjlighet att säga åt Roffe, kan du stanna en halvtimme och köra extra med oss? Ja visst, det kan jag göra. Och då kunde han nöta inlägg och skott och sådana här saker som jag själv kunde stå och visa och slå med kvalitet. Som det går inte att slå någon jävla någon klacksparkar, utan då driver man ju dem ganska hårt och gäller tekniskt sett alltså. Och det tror jag på att man måste jobba mera med. Ja. Så jag tycker att det är för många bollar som går bakom målet på inläggfasen. Som jag tycker att det tyckte jag vi var experter på i Brage. Kom vi ut på en kant så visste de att här kommer en boll på första eller borta. Om inte jag slog dem så slog Nils-Erik Johansson dem.
Ja, är det som man kan säga är lite av signum? Men för man kan säga att du har lyckats mer eller mindre överallt du varit.
Det tycker jag.
Det tycker jag man kan säga med gott samt. Är det som är signumet att lagen har vetat, spelarna har känt sig trygga att så här ska vi spela?
Ja visst, jo men absolut. Man måste coacha upp laget, och det gör jag inte på en vit tavla, utan coacha upp det i den uppställning jag kommer ha i matchen. Så alla vet sin roll. Om inte alla, så de som står för frisparkar och hörner, tekniskt sett uppspel, de ska veta att får jag bollen här så kan jag söka kontakt med in i mitt fält. Jag hade ju på den tiden i AIK, om vi går in på det. Jag hade ju Ove Rypsanen och Thomas Bergman, tekniska spelare. Det är klart de måste få bollen. Det är ju samma sak i Malmö. Då hade ju Robert Prytz som ville ha bollen, gå ner och hämta boll, vända upp. Jag kunde inte säga att spela förbi Robban inte. Det är omöjligt. De visste att det här finns. Och det, i och med att jag har tagit ut det här laget, det är uppställning. Det är ju Daniel Andersson som vänster mittfältare och Robban som hög. Vad fan, de visste. Går de ner och hämtar bollen så fick de bollen. Vet du, jag har inte gått och kicka upp bollen så här. Stupekvarten, det är omöjligt. Och så här på kanten hade vi bra Jan Fjällström och Niklas Nurén. Det är väl Torben Persson då som slog lite långa bollar på kanten.
Du är en vänsterbacken
där. Ja, visst, exakt. Ja. Och han, det behöver inte jag säga, det gjorde han. Och det här, de här sakerna är ju liksom, det är att sätta rätt man på rätt plats. Spelartyperna. Jag jobbar ju jättemycket med Jens att kunna gå runt och slå i bollen med vänster. Och han ville gå in till bollen till höger. Och även när höger då, ja, det var inte Jens lika bra som med vänster. Det gäller att puffa på det här, va? Att de måste våga göra den biten, va? Det är detaljer. Och det går inte att lära ut på annat sätt än att måste liksom ge dem självförtroende till det.
Var det viktigt för dig också att tala om för spelarna att du, jag tror på dig, du är min man, liksom, att de skulle få den här tryggheten? Var det viktigt för dig, eller tyckte du om att låta spelarna sveva i lite ovisshet för att de skulle eller var det olika?
Nej, jag bytte ju mycket lite, vet. Men jag visste ju liksom att gå och tala om att du är bra och mindre bra, det är ingen bra signum för att få bra självförtroende i matcher, utan det är bättre att säga någonting positivt och pusha på dem. Du ska göra det, gör det, så kommer du att lyckas. Men alltså, jag byter inte ut in och ut, men det kanske misslyckas du tre gånger på raken i matcherna, då är det klart, då händer ju någonting.
Några kortfrågor här. Vem är den bästa spelare du spelat med?
Ja, det har jag inte räknat med att jag ska få. Bästa spelare jag har spelat med.
Ja, som du tycker. Ja,
men det är klart. Mm. Vem fan ska jag kunna tänka mig det? Jag har ju spelat med många bra spelare, men jag tycker Sven Dahlqvist är en bra spelare. Som man visste liksom vad man fick ut av honom. Han var stryktål, han var ju aldrig skadad. Han var ju aldrig borta. Man visste vad man fick ut av honom. Va? Och då kunde man matka in en boll där han spelade center. Det hände ju också att han började där. Va? Då visste man, kommer han upp där bakom, så satte han ner bollen till den. Jag tycker att Sven tillhör de bättre spelarna. Det tycker jag nog att man kan säga.
Vem är den bästa du har spelat emot då? Som du har mött?
Bosse Larsson.
Är det?
Mm.
Vad var så? För den yngre generationen, berätta. För han är ju en legend. Ja, det är han ju. Men den yngre generationen har ju inte hunnit se honom.
Han var stark i djupet. Han var lite mer forwards än mittfältare. Men han var en tuffing. Men vi hade stor respekt och möttes han och jag, för du. Det visade han också då vi spelade och så. Det var ingen tjuvnyp eller så. Tufft, men det gillar jag. Så att jag klarar mig rätt så bra mot honom. Så.
Och sen då, vem är den bästa du tränat?
Ja. Det ligger ju Sven också där alltså. Tekniskt sett så är Jörgen Pettersson. Han var AV för motståndaren. Han var ingen stor tanks, men han var tekniskt duktig när han fick bollen. Rullade gärna in bollen. Så här pinsamt.
Ja.
Nej, men så kan man. Det är många som jag har haft, vet du, som jag har gillat. Jag gillar typen som Jürgen Ehmen var också. Oberäknad.
Ja.
Speciell människa. Vilka profiler.
Det går ju rykten om att han stod ibland och tittade på, hade han en resultattavla och tittade på matchen han hade spelat, och att han var ute och tog ett litet bloss i pausen och sådana saker. Stämmer det där, eller är det bara rykten?
Ja, det är bara rykten.
Ja.
Men efter matchen så var han snabb att byta om. Så ja, när man duschade där gången. Så rykten. Men han var ju också en vänans profil alltså. Jag har ju haft många bra spelare som jag har haft i mina dagar. Den utav bättre också jag hade i Örebro var Kuba. Kubestad.
Han var ju Michel Kubi Polacken, ja.
Ja, han var klassspelare tyckte jag. Så att han tillhör ju de här också som jag beundrar, för att han var väldigt skötsam. Gick hem efter träningen, kom alltid tid till träningar och samlingar. Och det uppskattar jag också, att jag tycker att det är viktigt att göra de här sakerna.
Den bästa tränare du har haft själv då? Eller som betytt mest för dig från ungdomsåren upp?
Ja, men det är ju Otto Gombos.
Mm.
Han var klockren, som man brukar säga. Han hade allt. Känsla och trodde på en alltså. Det var ju synd att vi inte kunde gå upp i Allsvenskan och kvala. Du vill kvala. Ja, fan, sparkade sönder mig, vet du, Jönköping Södra där nere. Det var så jävla nära benar på att gå på mig. De sparkade mig bakifrån. Mitt i vardagen, vet du. De hade en tysk där nere, vet du. Tog mig efter bara några minuter, vet du. Ja, det var synd. Då tappade jag. Jag spelade ut matchen, men vad fan, vaden var ju som en boll på något. Mm. Så då, den kvalsäsongen gick ju bort tack vare det. Jag var ju inte stark riktigt. Jag satt ju bara och cyklade. Kvalet gick ju 3 veckor på den tiden. Ja, det var synd. Men det är såna grejer. Men jag har ju klarat mig jättebra annars, som man ser totalt sett. Jag går ju fortfarande.
Ja, du går ju fortfarande. Du spelar golf fortfarande. Och du vann guldbollen som 38-åring. Så du hämtar väl hyfsat ändå. Du, jag måste fråga dig, kollega till dig, för ni är ju med i guldbollklubben. Vad säger du om Zlatan Ibrahimovic? Alltså, du som har perspektiv, vad skulle du vilja sätta honom på listan över svenska fotbollsspelare? Han har ju nyligen satt målrekord i landslaget till exempel.
Ja, men han måste tillhöra de största. Ja. Helt klart alltså. Han har gjort det fantastiskt bra. Och jag menar, med den press och den journalistik som ligger på en sån där kille idag, han gör det jävligt bra, måste jag säga. Jag vet inte hur mycket han fanns på min tid i Malmö. För att jag gick ju ner och tittade på de här ungdomarna de tränade för, och klockan 9 så kunde vi, och vi skulle träna 10 på den här grusplanen. Jag hade ner upp en grusplan där. Och han var säker på de här ungdomarna som fanns där, men han har gjort en fantastisk. Jag glömmer aldrig matchen mot AIK här. Då han var 18-19 år, han vände ut in på backlinjen i AIK. Nej, alltså bland det värsta jag har sett. Jag har sett många andra saker han har gjort här när han blev vuxen. Men det blir svårt att slå. Ja. Det tror jag. Jag tror inte vi hittar någon liknelse i andra. Nej.
Men hade han funkat? Jag menar, här kommer en uppkäft, för han var ju lite upp, han ville testa, han ville liksom gå sina egna vägar, och det är som har tagit honom dit han är. Hade du sett det där, Roffe? Ja. Alltså, för att jag menar, för du var ju ganska tuff. Du ville ju ha lite
lite snabba spelare, och allt var mitt signum.
Men hade han liksom med den stilen, hade han funkat hos dig?
Ja, jag tror.
Du som var inne på Jyrke, du gillade också profilen.
Ja, men jag tar en som Jyrke till exempel. Han var ju fantastisk. Och Kuba, han var ju också fantastisk på sitt sätt. Va? Du hade ju spelat som Nils-Erik Johan som är Brage. Ja. Vad hade jag... Ja, det har han gjort. Jörgen Pettersson var ju speciell också. Han jobbar ju inte ihjäl sig på bollar som inte var någonting att jobba på. Ja, där var han ju smart, Jörgen. Han är ju ungefär som Rosenberg, ungefär i mentaliteten. Att gå och lura lite, och så stack han liksom sådär. Va? Men då hade ju en stor spelare bredvid Jörgen Pettersson. Det var ju Hulda, Hulgen. Och i synd också att han fick en skada här på korsbandet före 2 sista matcherna. Jag hade ju ingen annan, fick sätta upp Anders Andersson som top forward. Då tror jag vi tog guld alltså. Mm. Då redan. Så lite, så jävla lite.
Ja.
Och stor, stark.
innan vi avslutar karriärsnacket för lite andra frågor här från Bosse Pettersson. Är det något vi har glömt, Roffe, som jag har glömt att fråga om när det gäller din fantastiska karriär, både som lirare och som tränare?
Nej, i så fall känner vi, Bosse Pettersson och jag har vissa samtal ibland, så att han borde ha hört det i så fall. jag tror inte att det finns några hemligheter i fotboll.
Nej.
Det tror jag inte, utan har man tekniken, då har du den, och träna ambitiöst, så har du det gratis. Jag tror inte på att du kan säga att du ska göra den finten där, du ska göra den finten där, den dribblingen där. Det här måste du ha i fingrarna på något sätt. Jag måste göra lätt för den som har bollen. Och det gör jag på att visa mig på ett rätt sätt. Och där, nej, det där tror jag är en hemlighet som man har. Antingen har man det eller också har man det inte.
Spelförståelse.
Ja, jamen. Precis, det är nog rätta ord.
Tack, Roffe, för att jag fick komma och prata med dig. Tack. Mycket intressant. Tack, tack.
Tack, tack.
Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går det utmärkt via Twitter, Niklas_Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu, Facebook-sidan Holmgren möter, eller Instagram holmgren.niklas. Ha det så gott så länge. Hej, hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.